Och Mårten Melin, han har också skrivit en novell som publiceras klockan 7 i Sveriges Radio Play.
Jag har bett till Gud om att jag inte ska få Mrs. Grimes när jag börjar femman.
Sven Wollter läser en favorit ur novellarkivet. Mammas lilla prins av Mårten Melin.
Hon är den strängaste läraren på hela skolan, det säger alla. Men Gud har inte lyssnat. Så nu sitter jag vid skolbänken och fruktar att de kommande åren ska bli ett helvete.
Om en pojke i 40-talets Mississippi som inte vill något annat än att få sjunga.
When I was a lad, an old sap was a pup. Flera av mina kamrater himlar med ögonen. De har hört den för ganska många gånger.
Lyssna på novellen i P1 när du vill i appen Sveriges Radio Play. Och hjärtmarkera gärna avsnittet så får du veta när en ny novell finns att lyssna till.
FNs havsmöte nådde inte i mål med att få det nya avtalet som ska skydda internationellt vatten att börja gälla. Fortfarande saknas tillräckligt många länders godkännande. Men Sara Fröcklin, som är sakkunnig i havsfrågor på Naturskyddsföreningen, menar att mötet ändå varit en framgång.
18 nya länder har ratificerat det globala avtalet. Det är en jättestor framgång. Det återstår dock 10 länder för att avtalet ska kunna träda i kraft. Sverige har inte ratificerat det. Så det är en stor besvikelse.
Värdländerna Frankrike och Costa Rica drev på hårt för att få länder att formellt godkänna det nya havsavtalet BBNJ. Det kan göra det möjligt att skapa marina skyddade områden även på internationellt vatten. För att klara den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att 30% av havsområdena behöver skyddas senast till 2030. Och att få det här avtalet att träda i kraft är en förutsättning för att nå dit. Men när mötet här i Nice avslutades hade man ändå inte nått ända fram. Och Sverige hör till de länder som inte har ratificerat.
Rapporterade Mona Hambreus. Regeringen kommer nästa vecka förestå lättnader i amorteringskraven på bolån. Det säger finansmarknadsminister är han, Niklas Wykman. Men någon paus i amorteringskravet som Moderaterna lovade före valet är inte aktuell enligt Wykman. Miljontals människor i Israel tvingades gå i skyddsrum sent igår kväll och i natt när Iran svarade på de israeliska attackerna mot Iran igår natt. Iran avfyrade stora mängder robotar mot Israel och över 60 personer uppges ha skadats och en kvinna dödats. Men enligt den israeliska militären så sköts de flesta iranska robotarna ner. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Varför söker sig fler unga till Gud? Det var frågan som ställdes i fredagens förmiddagsprogram. Och vi hör det nu.
Sverige brukar beskrivas som ett av världens mest sekulariserade länder med en individualistisk syn på tillvaron och en tro på vetenskap istället. Men kanske håller något på att förändras. För första gången på länge syns en ökning av antalet unga som konfirmerar sig och går på gudstjänst. Men handlar det om en ökad tro på den kristna guden? Eller handlar det om att vetenskapen och samhället inte klarar att ge svar på de stora frågorna unga har idag? Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag docenten i religionspedagogik Caroline Klintborg. Välkommen.
Tack.
Och professorn i religionshistoria David Turfjell. Välkommen du också.
Tack.
I Ungdomsbarometerns undersökning om trender 2025 ser man ett ökat intresse för andlighet och tro. Och i SOM-institutets rapport kan man läsa att sekulariseringen tycks ha slutat och att det är speciellt tydligt bland unga. Hur tolkar ni den här utvecklingen, Caroline?
Ja, jag tror ju att det möjligen kan bero på att unga människor idag ger större plats för andlighet. Alltså att man inte tänker att det är motsatsen till modernitet och en förståelse för vetenskapen, utan att man ger en större utrymme för andlighet och vågar prata om det, tänker jag.
Mm. David, vad tänker du?
Ja, jag tänker att det är ett komplicerat fenomen och att det är lätt att överdriva och ha önsketänkande åt olika håll. Och jag tror att en sak som gör det lite förvirrat är att riktningen går liksom åt två håll. Och jag tror att den stora trenden i västvärlden är ökad sekularisering, ökat avståndstagande från traditionell organiserad kristendom och andra religioner. Det är den stora trenden. Men sen har vi en annan trend som är ökad globalisering. Och där Sverige har då stuckit ut ganska mycket när det gäller just den här frågan, men nu blir allt mer lik sin omvärld. Och det gör att i ett svenskt kontext så kommer det framstå som att man blir lite mer religiös eftersom man har stuckit ut så mycket liksom, i sin icke-religiositet. Så att det har liksom en stor trend mot ökad sekularisering, men så har vi ett litet hack då i Sveriges, en riktning åt andra hållet i Sverige på grund av globalisering. Och sen så är det ju så att det är inte ökning utan det är utplaning det handlar om av kurvorna. Så att
man, avstannat.
Ja, alltså, om man tar Svenska kyrkan till exempel, ja, men då har det ökat antalet personer som går med i Svenska kyrkan. Men det är fortfarande bara en tredjedel av de som går ur Svenska kyrkan som gått med. Så att det är fortfarande en kurva som pekar neråt, men det är lite hack i den utvecklingen. Och ja, det finns mycket att säga, men om jag får säga en sak, så en till sak, så är det ju det att det har ju skett ett generationsskifte. Och den nya, yngre generationen, de är inte lika, ska jag säga, har inte lika starka åsikter eller känslor kring religion som fält, för att de har växt upp i en värld som är där det inte har varit ett så stort tema.
Nej.
Vilket gör att de kan bli mer neutrala och även därmed mer öppna för religiösa teman.
Jag tänkte vi skulle gå in på det där. Jag tänker så här, om man backar till min generation, född på 70-80-talet, alltså, vad hade våra föräldrar för syn på religion som de kanske passar vidare till mig, men som jag så att säga inte har fört vidare till mina barn då, David?
Ja, men om man tänker då, jag är född 73 och den generationen, 60-70-talet, våra föräldrar var ju de som var med om 68, liksom 68-vågen, den stora vänstervågen och den anti-auktoritära liksom rörelsen, där man vände sig mot alla gamla auktoritära strukturer som fanns i samhället, mot klassamhället, mot patriarkatet och mot kapitalismen och sådär. Och i den vevan så vände man sig också mot kyrkan och religionen. Så att för min föräldrageneration, 40-talisterna framförallt, så blev religion väldigt starkt kopplat till just makt och hierarki. Så jag växte upp i ett samhälle då präglat av den generationens religionsbild, som var väldigt kritisk och väldigt fokuserad på makt och förtryck i religionens namn. Men mina barn då, som är generation Z, de har ju då haft min generation som föräldrar, som har liksom, så de är liksom ytterligare ett steg bort. Ah. Så de har inte liksom fått den där maktkritiska, hierarkiska, anti-auktoritära bilden lika mycket liksom till dels i sin uppväxt.
Nej, precis. Carolina, tänkte vi skulle gå in på det här uttrycket att vi lever i en tid av religiös förändring, som jag vet att du brukar prata om. Alltså, vad innebär det?
Bland annat är det väl det som David beskrev, tänker jag, att det har skett en förändring över tid, från att man på, jag tänker, det var ju så sent som 1950 som man kunde lämna Svenska kyrkan utan att gå med i ett annat samfund. Jag tänker, det är ju inte så länge sedan.
Nej.
Och sen också den förändring som vi kan se, att vi inte längre har en statskyrka i den meningen att man föds in i den. En förändring som vi har kunnat se, att vi är ett mer mångreligiöst samhälle, att många av våra barn också växer upp i en miljö där de har klasskompisar som tillhör en annan religiös tradition än den traditionellt kristna i ett svenskt kulturellt sammanhang. De exemplen visar på en religiös förändring i vårt samhälle.
Och David, du har sagt att andlighet har blivit överordnad religionen. Vad menar du med det?
Ja, det syftar nog på, om man tänker hur man, vilken plats religiositet har i liksom kulturen på något vis och i människors liv. Och då har vi hittat i våra studier att det är många som likställer till exempel då att gå i kyrkan eller engagera sig i något samfund eller att ha en tro eller utforska nyandliga liksom uttryck och sånt. Man likställer det med andra saker som ger, som skapar ett sorts själsligt rikt liv och hälsa. Så att att gå på en yogalektion eller att gå i promenera i skogen eller att gå i terapi eller att gå i kyrkan, det liksom har byggts ihop till samma, en sorts samma del av livet som är liksom andlighetslivet. Och då kan man tänka sig, aha, den här är kristen och hittar sin andlighet i kyrkan, men själv går jag i skogen eller själv så är jag mer intresserad av tarot och buddhistiska traditioner. Så det blir en sorts andlighet i det överordnade kategorin. Och den är då väldigt starkt kopplad till hälsa och välmående. Så att även att gå i kyrkan då, till exempel, eller att att ha en andlighet i en annan tradition ses som ett uttryck för att må bra. Hur kan jag må bra psykiskt då, eller existentiellt eller något sånt där. Och religion blir då en av flera olika sätt i vilket man kan söka andligt välmående, ungefär så. Och det skiljer sig då från hur det var tidigare, där religion var det övergripande, och i under det här religionsparaplyt och kristendomen framförallt, så fanns ju bland annat andlighet och välmående, men det var ju också mycket annat, till exempel moral och regler och samhällsuppbärande institutioner och traditioner och
bekännelser
och världsbild och massa olika saker. Så det är en sorts analys av hur hela kartan på något vis har målats om.
Vad tänker du om det här resonemanget, Caroline?
Nej, men jag tror att David har alldeles rätt i det. Jag tänker osökt på vad vi kan se i studier bland unga människor. Alltså, tron på Gud har förändrats i det fall de säger sig ha en tro på Gud. Att man tror inte längre på Gud som en ontologisk verklighet, alltså som skaparen. Utan det beskrivs mer som en terapeutisk kraft. Alltså någon som hjälper mig. Och det är också någon slags, det är ju förändrad syn på religiositet. Och vi har ju också kunnat se hur unga människor alltså förväntar sig att kyrkan är ett rum där man kan forma sin egen tro. Alltså man går inte in i en bekännelse och på någonting tidigare angivet, utan man formar tron på Gud på det sätt man själv vill. Och det är också mer av en andlighet, som David beskrev, än ett religiöst liksom.
Och det är ju ett väldigt intressant inspel om man tänker på det här religionens eventuella återkomst. Alltså vad är det för Gud som återkommer? Alltså det är inte objektivt eller vad ska säga, absolut existerande guden som sätter ramarna för allting, utan det är den här hälsobringande relationen då.
Men om jag tänker då så här, att det här är också en del i liksom en fortsatt individualistisk syn på tillvaron på något sätt, att forma det så att det passar mig själv snarare än att följa tydliga liksom, ja, regler eller dogmer, om man säger så. Vad tänker ni om det?
Det tror jag man skulle kunna tänkas fånga in det under det paraplyet individualism, men också en önskan som vi har kunnat se hos den här generation Z, om att en önskan om autenticitet, att man ska vara så trovärdig i det man bekänner. Att man kan inte säga sig bekänna tron på Jesus Kristus frälsaren om man inte verkligen känner det, utan då säger man hellre att man tror på Gud, och då gör man, formar man gudsbegreppet på det sätt som passar en.
För att det är mer formbart, tänker du? Än Jesus-begreppet.
Ja, men det är inte så att man, det här är en viktig grej när det gäller just den här Z-generationen då, som är födda efter 97. Att, som du säger här, Caroline, att det är betoningen på det autentiska är otroligt viktigt i den generationen, visar studie på studie. Och det innebär att det är inte så att jag kan hitta på vilken. Det är inte bara att jag kan hitta på vad jag vill. Jag kan förstås leka med olika saker om jag vill leka. Men när det gäller det djupast kända och det som är kopplat till ens identitet, då är det en väldigt stark betoning på att man måste vara lojal mot sin autentiska identitet. Och det där kommer också in i religionsfältet på något vis. Att hitta det som man faktiskt på riktigt är liksom, och hålla fast i det. I en värld där allting är liksom, föränderligt och det är total gungfly och allting finns och det är upp och ner. Så att det finns en sorts kombination av att man på en individnivå gör vad man vill och att starkt hålla fast vid det autentiska.
Mm. Hörrni, vi ska fortsätta prata om det här, om varför det finns ett ökat intresse för andlighet och tro bland unga, med docent Caroline Klintborg och professor David Thurfjell. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Enligt Svenska kyrkan så ser man ett ökat antal konfirmander de senaste åren, och samtidigt finns det de som menar att det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Det är fortfarande en minoritetssed jämfört med 70-talet då det var mer av en majoritetssed. Vad tänker du om det här lilla uppsvinget man ändå kan se då kring konfirmationer, Caroline?
Att man har en vilja att göra en stor poäng av den kanske. Mm. Jag tänker kanske som du själv nu sa, att det trendbrott man ser... jag tror att det man jämför med siffrorna är ju också från... Om man jämför med siffrorna som var innan pandemin, så är det ju inte så stor skillnad jämfört med de siffror man ser idag. Det var ju en minskad grupp som konfirmerades precis under pandemin och strax därefter. Så jag tänker att det är svårt att göra, alltså säga, dra som stora växlar, tänker jag, på de siffror vi ser.
Det är för tidigt att tala om ett trendbrott.
Det skulle jag säga.
Ja. 2022 gjorde du en studie med 28 djupintervjuer med unga konfirmander. Vilka var då anledningarna till att de hade sökt sig till kyrkan?
Ja, en anledning som jag kunde se var gemensam för dem var att deras föräldrar inte motsade sig det, faktiskt. De var förhållandevis få i sina respektive klasser. De var 2-3 stycken per klass. Men det de beskrev själva var en jämförelse med kompisar som inte konfirmerades, var att de som inte konfirmerades hade föräldrar som fortfarande var väldigt negativa. Hade den här föreställningen om att modernitet inte går ihop med att samtidigt besöka kyrkan. Så det tror jag var en orsak. Sen tänker jag också att jag anar att i de församlingar jag besökte så var det också medarbetare som var väldigt starkt engagerade i och brann för arbetet med barn och unga. Mm. Så att de hade liksom en etablerad verksamhet och hade lanserat och marknadsfört den bra. Mm. Det tycker jag också var gemensamt. Och sen var det också att de hade släktingar eller syskon eller kompisar som konfirmerats. Och det kan vi ju se att kompisar blir av allt större betydelse för valet att konfirmeras jämfört med vad föräldrarna tänker och tycker.
Ah.
Så med andra ord var det inte nämnvärt religiösa motiv för deras val att konfirmeras.
Nej, men jag tänkte på det lite grann, men sa de någonting om vad det var de liksom sökte just inom kyrkan?
Jag tror, eller av de berättelser de delar med mig så framgår det ju att Svenska kyrkan har ett rykte om sig att erbjuda en väldigt välkomnande miljö, en väldigt tillåtande miljö och en inbjudan till alla. Så man behöver inte ha en särskild bekännelse för att få vara med, utan man inbjuds på till härliga läger, aktiviteter, och det kan ju locka då, och som sagt var någonting som föräldrarna då inte motsätter sig och som inte behöver kosta särskilt mycket för den enskilde. Nej. Så att det var nog en möjlighet, tror jag.
Ja. Men hur var då deras upplevelse av kyrkan? Alltså, vad fick de under sin konfirmation?
Flera av dem beskrev hur de lärt känna kyrkan för första gången. Alltså att de för första gången pratat med en präst. Att de för första gången varit i ett kyrkorum. Så de socialiserades in i det religiösa sammanhanget för första gången. Och det här var både de då som var där faktiskt för första gången, men också de som har haft erfarenheter av barn och ungdom, alltså verksamhet för barn tidigare i livet. Därför den verksamheten kom de inte ihåg som särskilt kyrklig. Nej. Så de var där för första gången, sen upplevde de också att de fick vara den de vill vara. Alltså det här som vi pratade om tidigare med autenticitet, att de upplevde sig få pröva den roll de vill ha och inte den roll de blev tilldelade av tidigare klasskompisar till exempel, beskrev de. Så att, ja, det skulle jag väl säga var det mest. De fick också härliga upplevelser. De åt ny mat, pratade de mycket om. Att kyrkan erbjöd dem ny mat och nya miljöer. De fick också möta vuxna, tänker jag. Det beskrev de i vad jag då kallar jämnhöjd. Alltså att de upplevde att de vuxna visade dem respekt och lyssnade till dem.
Mm. Jag tycker det är intressant att det du är inne på, att de hade upplevelsen om att de på något sätt fick vara sig själva i ett sammanhang, mm. liksom, utan prestation. Alltså, i ett lite större perspektiv, vad tänker du att det säger om tiden vi lever i?
Ja, jag tror att unga människor idag ganska få arenor där de är utan att prövas eller prestera. Det tror jag. Jag tror att de jag mött upplever ju skolan som väldigt prestationsinriktad. Men jag tror också på det sätt som de förhåller sig till sociala medier, att det är väldigt mycket yta, det är väldigt mycket, alltså det blir prestation på alla plan. Man ska både vara snygg och smart och snabb och stark. Och i de miljöer som där konfirmanderna jag mött har varit, så har de ju aldrig, alltså alla har inte behövt vara bra på matte. Alla behöver inte vara bra på att tala inför folk och alla behöver inte vara bra på att springa, utan man får på något sätt göra det man upplever sig vara bra på och vilja utveckla.
Mm. Mm.
Men då vill jag säga också att, alltså, jag har ju varit i Svenska kyrkan och jag vet ju att det finns unga människor som är i religiösa sammanhang där man upplever ett väldigt stort mått av krav på att vara en särskild sorts kristen. Så att det är klart att det påverkar det faktum att jag har varit i Svenska kyrkan som inte avkräver någon bekännelse. Spelar ju också stor roll för deras upplevelse.
Mm. Jag tänkte så här, att det du Hills har berättat att de har beskrivit för dig låter ju inte särskilt religiöst. Alltså det de har varit med om under konfirmationen. Och jag vet att den här forskningen som du har gjort har resulterat i en bok som heter Var är Jesus?
Mm.
Vad handlar den där frågan, vad är Jesus, om?
Ja, det var ju en fråga de ställde i en ärligt ställd fråga i ett samtal mellan två intervjupersoner, där de faktiskt inte vet vilken roll Jesus har i sammanhanget. Alltså, vem är Jesus i sammanhanget? Har han någonting med den kristna traditionen att göra? Vad har han för relation till Gud? Och hur ska man förstå hans betydelse?
Så de kände inte att de hade fått så mycket kunskap om Jesus under konfirmationen då, eller?
Alltså, jag vet ju inte vilken kunskap de försökt kommunicera till de unga, men jag tror att de hade i alla fall inget språk för att uttrycka det när de träffade mig.
Nej.
Och det tror jag är den stora grejen, att de har inte fått ett språk för att tala om Jesus på ett sätt som skulle kunna vara av betydelse för deras liv. Så att de beskrev ju honom mer som en magiker och någon som levde för länge sedan och gjort väldigt osannolika saker. Så Jesus var ju ingen de förhöll sig till som frälsare på det sätt som man beskriver det i Svenska kyrkan annars.
Nej.
Får jag göra ett inlägg här?
Ja, visst. Absolut.
Alltså, hela den här idén om att det inte är så religiöst, alltså bakom den frågan vilar en förståelse av vad som är religiöst, nämligen det som har med tro och de här bekännelsen att göra.
Mm.
Men jag är från ett religionshistoriskt perspektiv, då måste det vara religion som ett kulturellt mänskligt fenomen som finns i alla kulturer och tider, så är ju religion ett betydligt rikare kulturellt fenomen, ett betydligt mer mångfacetterat kulturellt fenomen än bara tro och bekännelse. Det är i väldigt hög utsträckning, och det är det som också får folk att gå med eller inte gå med i religion, en fråga om till exempel identitet, arv, familjetraditioner, kultur, normer, symbolisk tolkning av livet, historia, maktordningar. Alltså det är ett otroligt rikt kulturellt system, en religion som kristendomen. Och en liten tårtbit i detta rika system, det är bekännelsen och tron. Och när man hela tiden utvärderar en, till exempel en konfirmationsläger, efter i vilken utsträckning det ger bekännelse och tro, då är det som att man missar hela den andra aspekten av vad det innebär att vara till exempel då kristen i Svenska kyrkan. Men om vi tar en judiskt sammanhang eller ett muslimskt eller ett sikiskt eller ett hinduiskt, ja, men då är det ju självklart att det här är en bredare identitet än bara försanthållandet av vissa trosatser. Mm. Det är uppenbart att det är för att vara jude innebär någonting mer än bara att följa reglerna och tro på det som den här religionen då berättar. Och det, man måste, så att den frågan rymmer en viss, det är en del av hela det här, den här problematiken, att man har, finns en förväntan på religion att vara någonting mycket snävare än det är.
Samtidigt kan man ju tänka sig i den studie jag gjorde att frågan var ju vad de alltså också lärt sig, alltså vad tar de med sig därifrån, och då menar inte jag att jag har ingen jag tar inte ställning i det, men jag tänker så här att de har inte lärt sig att tala om Jesus som har betydelse för den kristna traditionen. Så
nej,
kan
men,
man ju
men
säga.
Däremot har de lärt sig kanske då att känna en sorts hem i en skör tid i ungdomen, man är 14 år, man är liksom på väg att bli vuxen. I det sköra läget, de kanske haft sin första förälskelse på det här konfa-lägret. Och då kommer de knyta an det rummet och den platsen och de sångerna och de stämningarna och de traditionerna till någonting som är djupt personligt. Så att när de här konfirmanderna...
Det kan man ju se, att just där som vi sa, att de fick ett utrymme att vara den de ville vara. Att de upplevde sig få utrymme till det.
Och sen det är ju viktigt. Sen när de ska gifta sig kanske om 15 år, då kommer de känna att det där är en personlig plats för mig. Mm. Och när de sen får egna barn, då kommer de tänka att de ska också med i det här. Och när de sen dör så kommer de begravas i samma plats. Och det är så det funkar, man socialiseras in i en tradition. Mm. Och det gör man på andra mycket mer subtila och symboliska och liksom sociala sätt än bara genom frågan om bekännelse.
Men om jag frågar så här då, är det på något sätt en framgångsfaktor för kyrkan att det inte nödvändigtvis behöver vara liksom djupt fokuserat på kunskaper om Jesus, utan mer kring det du pratar om, David, alltså att man det är en stämning, det är ett helt paket utav liksom värderingar och så som förmedlas på ett konfirmationsläger till exempel. Vad tror du, Caroline?
Jag tror att väldigt många ungdomar uppskattar konfirmationstiden för dem tack vare de aspekterna. Det tror jag, att det här som vi nämnde, att man får ett utrymme att pröva sin identitet. De pratade mycket om frågor kring etik och moral som de fick ett utrymme att resonera kring, som de ju då inte förknippade med att vara särskilt kristna, som de själva sa, utan det hade ju mer allmänmänskligt, alltså var av allmänmänsklig betydelse, som de själva beskrev det. Och det tänker jag, nej, men jag tror att de tyckte det var väldigt värdefullt. De fick lära känna nya människor, de fick besöka nya platser och, som vi sa, äta ny mat och sådär.
Mm. Det där, får jag bara säga så här, det har ju också att göra med minoritet eller majoritetsposition. Mm. Om det här, om man är liksom om man har hela befolkningen som medlemmar i sin förening, som Svenska kyrkan hade förut, då är man ju en majoritetsorganisation. Då måste man ju vara så bred och inkluderande som möjligt. Tänk liksom Socialstyrelsen. Men om man är ett liten aktör som har en liten nisch i samhället, då är det en framgångsfaktor att vara profilerad och liksom spetsig. Sådär. Mm. Och Svenska kyrkan har ju gått från att ha varit majoritetsspelare till att, ja, men kanske även medlemsmässigt så småningom bli en minoritetsspelare bland andra. Mm. Och i den övergången då så måste man försöka hitta ett sätt om man ska vara profilerad eller inkluderande.
Ja, och vi behöver gå vidare i programmet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark, och vi pratar om ökat intresse för andlighet och tro bland unga. David Turfjell, du har sagt att det pågår en epidemi av meningslöshet bland framförallt unga. Vad är det du menar med det?
Ja, det pågår en sorts epidemi av psykisk ohälsa. Alltså depression och negativa känslor och ångest och ensamhetsupplevelser. Och en rad olika mätbara psykiska problem då bland framförallt unga i Sverige och i hela den rika världen, kan man säga. Mm. Och man skulle kunna säga att det finns en sorts en del av den där som inte är liksom psykiatrisk utan mer existentiell. Mm. Som är, och där kan man tala om meningslöshet som en sån, som den existentiella dimensionen av den psykiska ohälsan. Mm. Och då kan man se att folk som meningslöshet är ju en subjektiv upplevelse, att livet känns meningslöst. Men andelen då som säger att de upplever sina liv som meningslösa har ökat ganska dramatiskt då under de senaste 20 åren. Och de som beskriver sina liv som intressanta och meningsfulla och rika och sådär har samtidigt minskat ganska tydligt. Mm. Och det gäller framförallt bland unga och det gäller framförallt i den rika världen. Så att samma unga som har fått allt liksom, i, enligt mätbara kriterier, bättre rättssäkerhet, bättre ekonomi, större förutsättningar, allting, bättre hälsa, bättre förväntad livslängd, mer närvarande föräldrar. Samma generation har upplever också livet som allt mer meningslöst.
Mm. Och vad tror du att det beror på? Jag förstår att det här är en enorm fråga egentligen, men om vi börjar nysta i den lite grann i alla fall.
Ja, jag har försökt nysta lite i denna fråga och jag tror att det beror på många olika saker då förstås. Och en sak är förstås att det finns ju vissa uppenbara svar som man kan ge, att det finns ett högre tröskel för att prata om det här. Det finns den här individualismen som gör att man är mer fokuserad på sin egen inre meningsupplevelse och kanske har högre ställda förväntningar på livet och sådär. Så att det finns en förväntan att det ska vara tipptopp hela tiden och så är det ganska som det alltid har varit och då upplever man det som meningslöst. Men jag tror också att det finns en förklaring som har att göra med i vilken mån man är tagen i anspråk. För att det som skapar en meningsupplevelse är ju att man behövs för någonting annat än sig själv. Alltså man tänker sig att man får ett barn eller man får en uppgift eller man får ett uppdrag i ett sammanhang. Då kommer det på ett omedelbart sätt ge en känsla av meningsupplevelse. För att jag måste ta hand om det här barnet. Och det är meningen nu med mitt liv. Eller jag måste göra det här som är min uppgift. Så i den mån man klipps från sammanhang som ger en ett uppdrag så kommer meningsupplevelsen att minska. Och det här gör att den individuella friheten och individualismen som har väldigt många positiva liksom, konsekvenser har som en sorts baksida att man inte är tagen i anspråk av några större sammanhang. Så att, det är liksom en förklaring.
Jag tänker att människan har väl alltid på något sätt haft liksom, kapaciteten, förmågan att hitta mening med tillvaron på jorden, men är den så att säga mer utmanad nu än tidigare, eller vad är det som gör att vi inte riktigt klarar det längre?
Ja, men det, min ingång är ju att det är liksom hela mitt perspektiv på hela det här fältet när det gäller religion och andlighet och sånt, att oavsett vad man tror på eller alltså hur man tar ställning i de metafysiska stora filosofiska frågorna, om det finns en gud eller om det finns en mening eller sådär, oavsett hur det är med den saken, och det kan man ju spekulera i förstås, så har människor en förmåga, liksom en sorts psykologisk förmåga att uppleva livet som meningsfullt. Och då är frågan, vad är det som aktiverar den där förmågan då? Och det här kan vi ju göra i under de mest svåra umbärandena. Alltså det finns ju folk som har haft fruktansvärda sjukdomar och lidit av krig och förtryck och ändå haft en stark känsla av mening. Och då kan man väl säga att vissa särdrag som vi har i vår kultur nu då, till exempel det här, det individualismen som är ett tydligt exempel, gör att vi liksom klipps lite från de här sammanhangen som ger oss mening. Det finns någonting som heter Do Nothing Movement som är en intressant illustration till det här. Och det är en sorts rörelse då, att det bästa man kan göra för en värld med klimatkris och det är en massa problem i världen och miljöförstöring. Och det bästa man kan göra då som individ är att inte göra någonting. Sitt still i båten, var så lite ett besvär som möjligt för världen. Och värld man får till sig då är en värld som redan är liksom upptäckt, redan är utforskad, redan är allting finns tillgängligt redan, allt är redan gjort. Liksom. Mm. Så att det är motsatsen till känslan av att här är jag och jag har ett uppdrag och nu ska jag ut i världen och liksom, hjälpa till att bygga den. Och jag tror att den situationen är lite extra utmanande då för just meningskänslan.
Caroline, vad har du för tankar om det här?
Jag tänker osökt på vad ungdomsbarometern ju visade senast också, att många unga inte ser ett sånt hopp till vår gemensamma framtid men uppfattar sig själv kunna påverka sin egen. Men då tillkommer ju också ett väldigt stort ansvar på den enskilde att forma sin framtid. Och där tänker jag att det kan bidra till en känsla av meningslöshet också, att man är så utelämnad till sig själv och sina egna förmågor. Jag tänker då också osökt på en av dem jag intervjuade under mitt avhandlingsprojekt som då handlar om unga människors meningsskapande. Det var en kille som beskrev sig vara mer rädd för vad som skulle kunna föregå döden i termer av att bli funktionsnedsatt eller sakna andra förmågor än vad han då var för döden i sig. Det vill säga att allting som vi lägger sånt krav på att allting ska vara så perfekt och funktionsdugligt liksom, att vi inte, alltså, det här som David sa, ibland kan man ju finna större mening när livet känns ganska svårt. Mm. Och att man då också är i en grupp av andra som delar det ansvar för vad framtiden blir. Det känns som att väldigt mycket ansvar är lagt på den enskilde och att ja, det är upp till den enskilde att rå sin framtid, och det tror jag kan bidra till en känsla av meningslöshet.
Jag tänker ju att det här sammantaget målar liksom upp en bild av att många, många fler behöver verkligen känna sig behövda och hitta en mening. Vad tänker ni om det? Hur ska det gå till?
Ja, men många av de här studierna om psykisk ohälsa, det är ju, de landar ju en sån rekommendation då, att det gäller att skapa verkliga liksom sammanhang som att införliva unga och barn i verkliga sammanhang med riktiga människor som tar dem i anspråk och ger dem liksom att de blir behövda i verkliga sammanhang.
Caroline, om då unga söker sig till Svenska kyrkan för att hitta en mening, vad är då utmaningen framåt för Svenska kyrkan?
Nu beror det på vad vi har för förståelse för kyrka och religion kanske då, men jag tänker att vad man har kunnat se tidigare i studier är ju att det är inte helt ovanligt att unga lämnar när de har konfirmerats och genomgått konfirmandledarutbildning och så. Så är det många som lämnar sitt engagemang, även om de som David var inne på kanske kommer tillbaka och väljer att gifta sig och döpa sina barn och så, men engagemanget i Svenska kyrkan tycks ju minska om man upplever en dissonans mellan det man får ta del av i kyrkan och det liv man sedan lever. Det har vi kunnat se i frikyrkorörelsen också, hur man har sådana dropouts som man kallar det för, att man lämnar. Så det tror jag möjligen var den stora utmaningen för medarbetare i kyrkan, att kommunicera det som är religion och tro för dem på ett sätt som gör att man får ihop det med det egna livet.
Hörrni, vi hinner tyvärr inte så mycket mer. Det var ett jättespännande och intressant samtal, men jag måste säga tack till dig, Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik vid Stockholms universitet, och David Turfjell, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.
Det här var alltså Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes. Tekniker Mats Jonsson. Och vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddagmed@sverigesradio.se. Och vill ni höra flera av våra program så finns de i appen Sveriges Radio Play. Sök på Förmiddag med. Och nästa vecka är Förmiddag tillbaka igen. Då handlar det bland annat om hur vi kan hantera barnens skärmtid under sommarlovet och hur vi alla skulle kunna utmana oss och leva ett lite mer analogt liv.
Vi sänder strax den senaste podden från Dagens Eko. Det handlar om Bilderberggruppen. Men dessförinnan, ett klipp från årets sommarpresentation.
Välkommen Anna Brandenberg.
Tack.
Du har Sveriges vanligaste yrke.
Jajamensan, jag är undersköterska.
Du har ju fått uppmärksamhet när du har debatterat förutsättningarna i hemtjänsten. Och det hela började med att du skrev en debattartikel om en specifik situation. Vad var det?
Det var en julhelg. Det var flera decimeter nysnö. Och sen när jag skulle ut och jobba, så det första jag gör är att köra fast i en plogvall. Det är inte ens plogat i stan så att jag kan ta mig till jobbet. Och det är det som är liksom skillnaden mellan hemtjänsten och andra yrkesgrupper egentligen. Det finns ingen som liksom håller våran rygg och skapar de förutsättningarna.
Och nu ska jag göra sommar. Vad ska du sommarprata om?
Det här
Som olympisk guldmedaljör och tvåfaldig världsmästare på 100 meter häck blev Ludmila Engqvist en svensk nationalhjälte. Efter friidrottskarriären satsade hon på bob, men åkte fast för dopning och flydde landet.
Hur känns det?
Det känns bra.
Efter 20 år i Spanien har hon nyligen återvänt till Sverige för att bosätta sig här.
Hur har din relation till Sverige varit och hur är den idag?
Det är väldigt svår fråga, djup fråga. Det var olika etapper, verkligen. Jag hoppas att jag kan bygga ett bra liv.
Då får vi säga välkommen hem.
Tack så mycket. Tack. Jag behöver verkligen denna ord. Välkommen till Sverige.
Och nu ska du sommarprata på svenska. I det svenskaste som finns, sommar. Mm. Nu är du.
Nu är jag. Det är jättestolt att det berätta till min familj. Nu ska ni lyssna på mig.
Ja, men hejsan, Lotta Engberg här. Jag jobbar ju som tv-programledare och sjunger lite grann sådär ibland. Ni ska vara varmt välkomna till Västkusten, till Bästkusten och till min trädgård. Ja, när jag ska sommarprata så tänkte jag faktiskt ta upp det här att jag har varit en medial person i över 40 år. Och det har skrivit jättemycket om mig. Inte så mycket om min karriär, men väldigt mycket om männen i mitt liv. Därför tänker jag själv berätta om männen i mitt liv. De som verkligen har betytt något. Cliffhanger.
Några tips där inför sommaren. Så till en annan årlig tilldragelse.
Hanna, varför tror du Bilderberggruppens möten väcker så där mycket nyfikenhet?
Ja, men det finns ju någonting kittlande i att några av världens allra mäktigaste människor samlas på ett lyxhotell under en lång helg en gång om året. Och att alla vi andra då som inte är bjudna bara får veta lite grann av vad som sägs och händer där inne.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, maktelitens slutna möte. Det vet vi om Bilderberggruppen.
På Blasieholmen mitt i Stockholm, med utsikt över vattnet mot slottet, ligger det femstjärniga Grand Hotel. Med sitt gröna koppartak och stora glasveranda.
Nyfiken så in i helvete på. Jag sitter på Grand Hotel ensam och jobbar.
Det är inte alls... I slutet av maj i år börjar det surras om att något speciellt är på gång där inne.
Men jag sitter där och pratar med personlig personalen då som säger vad bra att du är här nu och passa på att njuta av det här nu för veckan efter nationaldagen då har vi stängt en hel vecka.
Fredrik Wikingsson lyfter i sin och Filip Hammars podd att enligt en servitör på Grand som han pratat med över en club sandwich så är hela hotellet uppbokat i en vecka av en hemlig gäst.
Ja, nu ska det handla om den så kallade Bilderberggruppen som kanske ska ha möte på Grand Hotel i Stockholm.
Det kommer medieuppgifter om att det är Bilderberggruppen som ligger bakom bokningen.
Ända sedan Bilderberggruppen bildades 54 har den betraktats som den mest slutna av de här sammanslutningarna.
Ett exklusivt forum där inflytelserika personer från politik, näringsliv och försvar möts. Och som kritiserats för sin brist på transparens.
The location is always kept secret. It's up to independent scrappy journalists to find the location.
Och det dröjer ända fram till torsdagen den 12 juni innan Bilderberggruppen till slut bekräftar att det är de som ska samlas där bakom Grand Hotels stängda dörrar senare samma dag. På listan över deltagare finns förutom högdjur från hela världen också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
Gäst är Hanna Malmodin, ekonomireporter på Ekot.
Men ja, Hanna, jag tänker om vi börjar med det vi faktiskt vet om de här rätt hemlighetsfulla mötena. Historien bakom, när startar det här egentligen?
Ja, men Bilderberggruppen har ju funnits länge. Den startades 1954 av bland andra den polske diplomaten Josef Frettinger. Och han var en man med otroligt kontaktnät, men själv så var han en typisk diplomat som verkade i kulisserna.
Aha.
Och man ska komma ihåg att det här var ju också en tid då världen såg helt annorlunda ut. Det var kallt krig mellan öst och väst och världen var uppdelad i en sovjetisk intressesfär och en amerikansk. Och det fanns också en stor rädsla här i västvärlden för vad Sovjetunionen kunde ha för planer och vad som kunde hända om inte USA och Europa höll ihop.
This vital task must be shared by all of us. It is the concern of private citizens and of the non-governmental organizations.
Det här är prins Bernhard av Nederländerna. Han var ordförande i Bilderberggruppen ända fram till 1976.
Och den här oron den ledde till att Rettinger och bland annat prins Bernhard av Nederländerna och en tidigare chef för amerikanska CIA styrde upp ett första möte på Hotel de Bilderberg i Nederländerna.
Okej, så det är ett hotell det här,
ja, precis,
som heter så.
Som har gett namnet då till den här gruppen. Och det här hotellet, om man tittar på bilder idag så ser det i princip likadant ut som det gör på de där lite koniga bilderna som man kan hitta från det första mötet 1954.
Aha. Och hur ser det ut då?
Det är som en stor, pampig, vit stenbyggnad med stora spröjsade fönster. Och på andra bilder då, från det här första mötet, så ser man rader med kostymklädda män sitta tätt tillsammans i ett av hotellets konferenslokaler där.
Vad är syftet då alltså från början med att träffa så här på ett fint hotell?
Jo, men grundarna de ville att europeiska och amerikanska makthavare skulle få möjlighet att träffas mer informellt för att kunna prata mer fritt och öppet om alla de stora utmaningar som man såg framför sig.
Mm-hmm.
Och då handlade det ju kanske framförallt om hotet från Sovjet, men också om sånt som ekonomi och handel. Och målet var liksom att foga ihop västvärlden.
Okej, så en diplomat, en prins och någon CIA-agent börjar där. Och det verkar ju ha varit ett vinnande koncept, för sen fortsätter det ju. Om vi går över till det, liksom hur de här mötena sen organiserats, vad kan du säga om det?
Själva den här grundtanken då, att mäktiga personer från båda sidan av Atlanten bjuds in, lever ju kvar. En gång om året har det blivit som rutin då. Och varje år så är det runt 130 deltagare som bjuds in. Men platsen för mötet flyttas runt. Så här i Sverige har det faktiskt varit möten 4 gånger. 3 gånger i Saltsjöbaden söder om Stockholm.
Saltsjöbadens hotell är vid det här laget välbevakat som en fästning. Och det ska bra teleobjektiv till och en snabbhet i avtrycket på kamerorna om pressfotograferna ska få någon av celebriteterna att fastna på plåten.
Där finns det också ett fint hotell, vill jag minnas.
Ladies and gentlemen, I'm glad that you accepted our invitation to this press conference. We would like to inform you about the topics.
Det här är Walter Scheel, Västtysklands förre president. Han ledde den presskonferens som avslutades för en liten stund sedan. Bilderberggruppen har med åren blivit något mindre hemlighetsfull. Idag delas till och med en lista över de ämnesområden ut som ska diskuteras. Men sen är det stopp.
I Stenungsund var det senast, det var år 2001.
Mötet är helt stängt för media, men Jakob Wallenberg, värd för mötet, berättar ändå lite om vad som kommer att avhandlas.
Några av de frågor som avses behandlas i år är till exempel utvidgningen av EU. Det är en fråga som vi debatterar friskt här i Sverige och i Europa. Men våra vänner i USA är väldigt nyfikna på hur tänker ni?
Jo, men en väldigt viktig princip är att alla som kommer måste ställa upp på något som kallas The Chatham House Rule.
Mm-hmm.
Och det innebär helt enkelt att de får ju sitta där och lyssna och de får använda all information som de hör under mötet. Men de får inte citera någon och de får inte liksom avslöja några detaljer alls om vem som sagt vad och så. Och tanken är ju helt enkelt att deltagarna ska våga säga vad de tycker, även om lite mer laddade frågor. Men både platsen för mötet, vilka som kommer och vad de ska prata om, det hålls hemligt in i det sista. Och de här ämnena brukar bara bli offentliga i form av en ganska kortfattad rubriklista.
Aha.
Man kan ju se då tidigare mötena här senast så har Kina och Ryssland och AI varit sådana återkommande teman. Och även NATO har varit uppe flera gånger.
Men kanske det som kittlar ännu mer än exakt vad de pratar om är väl också vilka det är som möts på det här lite hemlighetsfulla sättet.
Ja, men Bilderberggruppen har en så kallad styrkommitté som väljer ut vilka personer som ska bjudas in till varje möte. Och en av dem som sitter med i den här kommittén är Marcus Wallenberg, som är femte generationens Wallenbergare.
Och med tiden har själva namnet blivit den svenska symbolen för ägande och makt.
Wallenberg junior, Bertil.
Jönsson, Charles Ingvar.
Vad roligt att se er uttala er offentligt om politik, herr Wallenberg.
Ja, jag provade en ny grej. Verka och synas.
Mm. Och han är också styrelsemedlem i en lång rad svenska storbolag där Wallenberg är storägare. Bland annat banken SEB och investmentbolaget Investor. Och några av de andra som är med i den här kommittén är Deutsche Banks vd, Silicon Valley-miljardären Peter Thiel. Aha. Och den tidigare NATO-chefen Jens Stoltenberg.
Men vet du hur det går till då, vad den här kommittén väljer för slags personer? Och får man något liksom guldbrev? Eller?
Ja, nej, men jag pratade med Jonas Bonnier som numera jobbar på Sveriges Radio, men som var vd för mediejätten Bonnier tidigare. Mm-hmm. Och han blev bjuden ett år. Och då blev han först uppringd av en assistent till Marcus Wallenbergs kusin Jakob som satt i kommittén på den tiden.
Okay.
Då berättade Jonas att han först var lite tveksam till om han skulle tacka ja. Men sen så blev han uppringd av Jakob själv och tackade ja.
Han var inte tveksam, han bara spelar svår. Vem tackar nej? Men okej, okay, ja.
Jag frågade Jonas Bonnier om det var någon på det mötet som han var med på som var utanför Washington som han blev lite extra sådär starstruck av. Och han sa att kanske Bilderberggruppens medlem, USA:s tidigare utrikesminister Henry Kissinger.
We must never forget one fundamental fact. All of the major countries of the world at this moment are on one side.
Han firade faktiskt också sin 100-årsdag på mötet som hölls för 2 år sedan. Aha. Och sen har han ju gått bort då efter det.
Det finns alltså då svenskar uppenbarligen som anses så viktiga och intressanta att de får komma på såna här möten.
Ja, tidigare så har bland andra några svenska forskare och näringslivstoppar som Carl-Henrik Svanberg och politiker också som Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Leif Pagrotsky och Magdalena Andersson varit med.
Good afternoon. Would it be possible for you to give us just a comment? How is the Bilderberg meeting doing?
To join the NATO alliance.
Magdalena Andersson och Oskar Stenström som var Sveriges NATO-förhandlare men som för övrigt nu jobbar för Wallenberg Sverige och har varit med och fixat årets Bilderberg-möte. De var med på mötet 2023 i Lissabon. Det var reportrar som surrade omkring dem när de var på väg till mötet och de gjorde liksom sitt bästa för att ducka alla frågor som kom.
Ja.
I'm sorry, we're having a break right now.
Yes. Inga kommentarer. Men man måste ändå ge det till reportrarna att de fortsätter ställa frågor.
Ja, jo, men det finns bland annat en film som Daily Mails reporter filmade. Man hör i stort sett bara hur reportern i fråga flåsar runt där. Och försöker filma inne i lokalerna som bara är tomma.
Det blev inget scoop.
Nej, det blev inget scoop.
Alltså nu är det ju då så att ögonen riktas mot Grand Hotel här i Stockholm för årets möte. Och liksom de här tidigare exemplen så är ju inte det ett billigt hotell. Alltså hur bekostas egentligen de här kalasen?
Jo, men enligt gruppen själv så är det de medlemmar i styrelsekommittén som kommer från det land där mötet hålls som står för kostnaderna för själva mötet. Så i år så är det alltså Marcus Wallenberg som plockar upp notan då. Mm-hmm. Men med tanke på att det är Wallenberg-familjen som äger Grand Hotel så räknar jag med att han får en ganska bra deal. Men sen så är det sagt att rese- och boendekostnader ska betalas av deltagarna själva.
Mm-hmm.
Ja, nu är det bekräftat att det är Bilderberggruppen som kommer att hålla sitt möte.
Det är nu bekräftat att det är det slutna sällskapet Bilderberggruppen som bokat upp hela Grand Hotel i Stockholm. Statsministern själv deltar på mötet.
Även i år har det ju varit locket på, får man säga, in i sista. Men vad vet vi nu egentligen om vilka det är som ska delta där på Grand och vad det är de ska prata om?
Ja, men nu när man ser listan så kan man konstatera att det är representanter från så kallat big tech, big pharma och storbanker. Och
mycket big här.
Mycket big, ja. Några politiker och några vd:ar från storföretag. Och några av punkterna är ju ganska väntade, får man säga, som de transatlantiska relationerna, Ukraina och AI till exempel. Men det ska också pratas om bland annat splittring och kritiska mineraler. Och så är det en annan punkt på listan som heter Authoritarian Axis. Det påminner ju om det här begreppet Axis of Evil som president Bush myntade.
Just det, och kriget då, mot terror.
Exakt, men nu så är det ju de här onda staterna mer så här desinformation och cyberangrepp och militära hot och så de står för.
Om vi försöker föreställa oss nu vad som sen sker där inne på Grand Hotel, vad slutar det med? Alltså, fattar de några beslut?
Vi är intresserade av att veta vad de håller på med här inne egentligen. Allt det här hemlighetsmakeriet, jag tycker inte det är så bra. Det är aldrig bra att eliten träffas utan insyn, diskuterar saker som engagerar oss alla.
Nej, officiellt så ska det inte fattas några beslut, utan tanken är just att de ska bara utbyta idéer och diskutera. Men sen så är det ju omöjligt att veta om det i praktiken ändå fattas några beslut, eller åtminstone liksom fattas beslut om att beslut ska fattas vid ett annat tillfälle. Ja. Mm. Men å andra sidan så träffas ju politiker och storföretagare i andra mer eller mindre officiella och inofficiella sammanhang hela tiden. Så att det är ju inte som att det här är det enda tillfället de har att träffas utan mikrofoner.
Utanför Grand Hotel i Stockholm lyfter en lastbil av betongsuggor och poliser börjar bygga upp kravallstaket. En övervakningskamera i polisens blågula färger monteras också upp. Polisen är in i det sista förtegen om vad det är som ska ske där inne.
Vi har ju planerat ett tag för ett möte av privat karaktär som kommer äga rum mellan den 12 och 15 juni här.
Och när gästerna sen på torsdagen börjar anlända i svarta bilar med tonade rutor står det polismän och kvinnor utställda runt hela kvarteret. Man är också förberedd på att det kommer hållas demonstrationer mot Bilderberggruppen där utanför hotellet.
Det är min skyldighet som medborgare i det här landet att engagera mig i den här frågan.
Bland de som sagt att de ska vara där finns den tidigare Sveb-TV-profilen och numera YouTube-aktivisten Petra Agapi Johansson.
Att det inte är våra folkvalda som styr, utan att det är hemliga sällskap, sådana som Bilderberggruppen.
Bilderberggruppen pekas ut som epicentrum för en planerad ny världsordning.
Och ja, Hanna, det är ju inte bara nyfikenhet och så, utan också rena konspirationsteorier som frodas kring den här Bilderberggruppen, eller hur? Vad handlar det där om egentligen?
When you're doing good, you do it in the sunshine. When you do evil, you do it in the darkness.
You really think they're evil?
Yes.
Ja, men det finns ett helt gäng olika teorier, men i stort så handlar det om att gruppen funkar som en sorts global skuggregering som styr allt bakom kulisserna, allt ifrån försvarsfrågor till ekonomi och politik i stort. Mm-hmm. Och det finns också de som plockar upp exempel som till exempel menar att det är väldigt suspekt att Bill Clinton blev presidentkandidat efter att ha varit på ett sånt här Bilderberg-möte och att Tony Blair blev premiärminister för Storbritannien efter att ha varit på ett annat. De hittar liksom timing där som de tycker pekar på att det är fuffens på gång.
Och sen att ett beslut om ett beslut fattats någonstans där inne.
Och sen så finns det också en hel del antisemitiska konspirationsteorier som går ut på att gruppen används av rika judar som vill få inflytande.
De här, jag menar, antisemitiska eller vilda påståendena då, bemöts de på något sätt från själva Bilderberggruppen?
Ja, de verkar ju inte ta dem på något jättestort allvar i alla fall. Den tidigare ordföranden Etienne Davignon ska ha sagt att det kommer alltid finnas folk som tror på konspirationsteorier. Och om vi verkligen var en hemlig regering som styrt världen dit den är idag då, så skulle vi skämmas något för jäkligt, ungefär, min översättning.
Skämmas för?
Ja, han tycker väl att världen inte ser ut som den skulle om han styrde.
Om vi verkligen styrde skulle allt gå mycket bättre, okej. Okay.
Och både Jonas Bonnier och en annan person som jag har pratat med som varit på ett möte säger att de såg liksom ingenting som verkade konspiratoriskt. Det var liksom som vilken konferens som helst. Och som man också förväntas hålla tyst om känsliga saker som sägs.
Men du Hanna, jag måste säga, när du beskriver de här mötena så visst det är en exklusiv miljö, men det låter ju också lite som ganska tråkiga seminariedagar. Man kan ju fråga sig varför det blir sånt ståhej runt det egentligen.
Det är väl den där kombinationen av makt och hemlighetsmakeri som gör det.
Mm.
Och det här är ju också något som förenar både höger- och vänsterkanten, för det finns en stor misstänksamhet mot dolda eliter på båda sidorna av det här spektrat. Men medan de högerextrema menar att Bilderberggruppen driver en globalistisk agenda, så säger de på vänsterkanten att såna här elitmöten gynnar storkapitalet på bekostnad av folket och demokratin.
Mm. Men du, om vi tänker på årets möte här då, alltså det här du sa var på något sätt det ursprungliga syftet att stärka relationer över Atlanten mellan Västeuropa och USA och sådär. Det känns ju minst sagt aktuellt just nu med Trump-administrationen och det talas om stora sprickor när det gäller handel och tullar och också synen på kriget i Ukraina och sådär. Hur tror du stämningen blir där inne i år?
Mm. Det kommer säkert bli en och annan riktigt het diskussion. Om man tittar på den här listan så är det ju några namn som sticker ut lite extra. Till exempel Robert Lighthizer som är Trumps gamla handelsrådgivare och en väldigt hård för America First-förespråkare. Han hjälpte bland annat till att driva igenom höjda handelstullar förra gången Trump satt vid makten.
Ah, så här har vi någon som kommer kanske stå upp för tullarna då?
Ja, och han kan nog få sina fiskar varma i det där sällskapet, tror jag. Och många av de näringslivstoppar som kommer till det här mötet har nog ett och annat att säga om Trumps politik och de, inte minst de här extra tullarna som kanske kommer nu om bara några veckor.
Man så skulle ju vilja få en inbjudan nu,
ja,
eller vad säger du?
Jo, men precis. Det kanske är en och annan guldkantad tallrik och något silverbestick som far i väggen där inne på Grand.
Tack så jättemycket, Hanna.
Tack.
Programledare var Robin Olin. Gäst Hanna Malmodin. Producerade gjorde Josefin Schneider.
Vi får nyheter, för klockan är 5.
Konflikten mellan Israel och Iran har fortsatt under natten. Senast för en knapp timme sedan ska Iran ha avfyrat fler robotar mot Israel och explosioner har hörts på flera håll. Över 60 personer ska ha skadats och en dödats i Israel under kvällen och natten enligt lokala medier. Det har också kommit rapporter om nya explosioner i Iran. FNs generalsekreterare uppmanade i natt länderna att sluta anfalla varandra och skriver på X att det får vara slut med upptrappningen. Här i Sverige kommer regeringen föreslå lättnader i amorteringskraven för bolån nästa vecka, det säger finansmarknadsministern moderaten Niklas Wykman i Ekots lördagsintervju. Men det är inte aktuellt med en tillfällig amorteringspaus som Moderaterna lovade före valet. Vi gjorde annat istället, säger Wykman.
Vi kunde, som vi bedömde det, snabbare och effektivare då stötta familjerna med att ta ner skatter, höja vissa bidrag och på så sätt få direkt inverkan brett i människors ekonomi där det behövdes som mest. Sen, rätt eller fel, det har ju väljarna möjlighet att ta ställning till.
Finansmarknadsminister Niklas Wykman. Allt färre i Sverige ger blod och unga män mellan 18 och 24 är sämst på det. 1,3% i den gruppen gav blod förra året att jämföra med 2,8% sett över hela befolkningen, det visar siffror från Socialstyrelsen. Som förklaring ges att unga män oftare saknar motivation att donera blod, är rädda för nålar eller tror att det inte behövs. I Storbritannien har den tidigare fotbollsstjärnan David Beckham blivit Sir David. Han har nu adlats tillsammans med flera andra kända namn som skådespelaren Gary Oldman och sångaren i rockgruppen The Who, Roger Daltrey, inte rapporterar BBC. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Här och nu så ska vi få höra P1-dokumentär. Och det handlar om konsekvenserna från den 4 februari, en svart dag för Sverige.
Här är den sången som jag har plinkat när jag har suttit själv och bara inte gjort så mycket. Det var liksom inte tänkt att någon skulle höra, men ja, nu kommer det.
Idag klockan 12.33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning! Folkgråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här. När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i svensk historia.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska. En dokumentär av Åsa Furuhagen.
Här är ju den vanliga gångvägen. Jag brukar snedda över skolgården här.
Örebro, 2025.
Oftast kraftigt försenad med raska steg.
Emma är lärare i svenska för invandrare. Hennes elever är vuxna och många kan varken läsa eller skriva när de kliver in i Emmas klassrum.
Jag jobbar ju nu med elever med kort eller ingen skolbakgrund. Och det här är deras första möte ofta med skolan. Det är ett lätt läraruppdrag för att det finns så mycket att hugga tag i. Det är så lätt att hitta deras behov och att bara jobba emot, att bygga språk, att bygga nya förmågor ihop. Man växer ju tillsammans med de här eleverna.
I nästan 10 år har Emma jobbat på Campus Risbergska. Det är en stor komvuxskola med 2500 elever.
Det är ån där nere.
Ja.
Svartån.
Ja. Det är ju liksom en... Det här ligger ju lite off. Men det är ju en av de fina fördelarna här. Att man, när man behöver ta några djupa andetag utanför jobbet, så ligger det väldigt nära att bara kliva ut. Nära till sinnesfrid om man har stressigare dagar.
Hon säger att det är en plats för framtidsdrömmar.
Rakt fram här så är den entrén där jag brukar gå in. Och här ser vi nu liksom rakt igenom skolan. Det är en lång korridor där som löper rakt igenom.
Och så blir det den 4 februari.
Där jag ju vet att det är personer som har blivit skjutna eller tror. Ja, det var ju en alldeles helt vanlig dag. Vi skulle börja våra lektioner. Och jag går in i klassrummet och jag ser några elever som sitter där som har hamnat i fel sal. Så jag ska gå över till min kollega och fråga ifall jag ska skicka över dem. Och då hör jag den första smällen. Och jag hoppar till. Men jag tänker att... Undrar om det var ett skott? Nej, det var inte ett skott. Så där låter inte ett skott. Och sen kort senare kom det en till.
En man har tagit sig in på Risbergska. Han har med sig ett gitarrfodral med flera tunga vapen och mycket ammunition. Så börjar han skjuta.
Och då tar jag med mig mina elever som är närmast. Jag säger, nu går ni in här, vi går in här. Och jag får med mig några som liksom vill dra iväg, men jag drar in någon och säger, nu går vi in här. Och så låser jag dörren. Och då har jag en kollega som inte skulle vara där bakom mig som säger, Emma, jag är här. Som hade gått in i rummet när hon hörde smällen. Så vi var 2 lärare och 14 elever i det rummet.
Så
Nu minns jag inte meddelandet ordagrant, men det var någonting i stil med att det är skottlossning men hon är inrymd i klassrummet. Det var liksom det första kontakten jag fick.
Johannes, Emmas sambo, får ett sms.
Det var svårt att veta vad jag skulle göra riktigt. Om jag skulle åka hem eller om jag skulle avvakta. Ett tag tänkte jag att jag skulle åka ut till Risbergska, men det förstod jag ju snabbt att det var ju meningslöst med tanke på att det var ju en omöjlig plats att komma fram till eller besöka vid den tidpunkten.
I flera timmar sitter Emma och hennes elever i klassrummet. Det ringer i elevernas mobiler. Det är deras barn som måste få veta om föräldrarna är i säkerhet.
Om vi sitter här inne och instängda nu så är sannolikheten att vi klarar oss ganska stor. Sen gick ju brandlarmet och jag tänkte att vi ska inte gå ut. Vi ska stanna här. Vi har fönster mot ån så vi kan ta oss ut om vi måste. Så här, rent rationellt så är det ju skytten och skotten som man är rädd för. Men vi har ju, många av mina elever var ju rädda för polisen. Att polisen skulle storma in, att polisen skulle skjuta dem. Och jag då som vet, jag vet ju att insatsstyrkan, när de kommer, deras uppgift kommer att vara att säkra lokalen. De kommer inte gulligulla med oss, de kommer att skrika. Jag visste om det. Men när de kommer så är de ju skräckinjagande för mig som vet, som har längtat efter att de ska storma in. Och våra elever, den skräcken som var i deras när de bara sögs in i ett hörn och ner på marken och de var så rädda. Vi hade barrikaderat dörren med ett höj- och sänkbart bord så att det gick inte att öppna med nyckel utifrån. Och när jag försökte